Du lyssnar på Fortfarande Alice av Lisa Genova. I översättning av Anna Sandberg. Uppläst av mig, Anna-Maria Kjell. Redan då, mer än ett år tidigare, fanns det nervceller i hennes huvud, inte långt från öronen, som kvävdes till döds så tyst att hon inte kunde höra dem. Vissa hävdade att det hela skedde så smygande att det var nervcellerna själva som satte igång processen som ledde till deras egen förintelse. Oavsett om det handlade om molekylärt mord eller cellulärt självmord kunde de inte varna henne för det som höll på att hända innan de dog. September 2003. Alice satt vid skrivbordet uppe i sovrummet och höll på att bli tokig på John som rusade från det ena rummet till det andra på nedervåningen. Hon måste bli klar med referentgranskningen av en uppsats för Journal of Cognitive Psychology innan hon gav sig av till flygplatsen. Hon hade just läst samma mening 3 gånger utan att fatta något. Klockan var 7:30 enligt veckaklockan, som hon gissade gick cirka 10 minuter för fort. Den ungefärliga tiden och det tilltagande springandet sa henne att han var på väg ut, men att han hade glömt något och inte kunde hitta det. Hon slog lätt med rödpennan mot underläppen och såg på klockans digitala siffror, medan hon väntade på det som hon visste skulle komma. Ally! Hon slängde pennan på skrivbordet och suckade. När hon kom ner i vardagsrummet låg han på alla 4 och trevade under soffkuddarna. Nycklarna? Frågade hon. Glasögonen. Snälla, säg inget, jag är försenad. Hon följde hans frenetiska blick till spiselkransen där den antika Waltham-klockan, berömd för sin exakthet, visade 8:00. Han borde ha bättre vett än att lita på den. Klockorna i deras hem visste sällan dygnets realtid. Alice hade så ofta genom åren duperats av deras skenbart ärliga ansikten att hon för länge sedan hade lärt sig att bara lita på sitt armbandsur. Och mycket riktigt. Hon förflyttades bakåt i tiden när hon kom in i köket, där mikrougnen insisterade på att klockan bara var 6:52. Hon kastade en blick över köksbänkens tomma, släta granitskiva och där låg de, bredvid svampskålen, som var full av oöppnad post. Inte under något, inte bakom något, inte på något sätt skymda av något. Hur kunde han som var så smart, vetenskapsman och allt, undgå att se det som fanns rakt framför ögonen på honom? I ärlighetens namn hade många av hennes egna grejer också börjat gömma sig på små förargliga ställen. Men det var inget hon sa till honom. Hon drog inte in honom i letandet. Så sent som häromdagen hade hon, John lyckligt ovetande, ägnat en förryckt förmiddag åt att leta efter laddaren till sin BlackBerry. Först i hela huset där hemma och sen på sitt tjänsterum. Hon visste varken ut eller in och hade till sist gett upp och gått ut och köpt en ny. Bara för att på kvällen upptäcka att den gamla satt inpluggad i kontakten bredvid sängen där hon naturligtvis borde ha letat. Antagligen kunde hon för både egen och hans del skylla på att de hade för mycket att göra och var orimligt upptagna, och på att de började bli äldre. Han stod i dörren och tittade på glasögonen i hennes händer, men inte på henne. Försök låtsas att du är kvinna nästa gång du letar, sa Alice och log. Jag ska ta på mig en av dina kjolar. Alice, jag är faktiskt väldigt sen. Enligt mikron har du gott om tid, sa hon och räckte honom glasögonen. Tack. Han slet åt sig dem som en stafettlöpare greppar pinnen och skyndade mot ytterdörren. Är du hemma när jag kommer tillbaka på lördag? Frågade hon hans rygg medan hon följde efter honom ut i hallen. Jag vet inte, jag har en lång dag i labbet på lördag. Han tog portföljen, telefonen och nycklarna som låg på hallbordet. Trevlig resa. Ge Lydia en stor puss och kram från mig. Och försök låta bli att bråka med henne.